Ja, ni hade ingen sån här liksom annonsering om att barnen skulle gå, så jag satt och funderade på och funderade just om barnen skulle vara kvar under min predikan. Och då tänkte jag, det passar ju för en bild som jag ska visa lite senare i min PowerPoint. Den hittade jag på en hemsida som heter Mr. Biblehead, en engelsk blogg. Och han har ritat bilder, bibelbilder, och så skriver han, det är fritt att använda bilderna från min hemsida. Men du behöver undervisa om Bibeln om du ska visa bilderna. Och du får gärna undervisa barn. Så jag tänkte, de kunde jag stannat kvar och tittat på bilden. Så hade jag liksom uppföljt hans önskningar om hur man skulle använda bilden. Men det går nog bra. Jag ska i alla fall undervisa från Bibeln. Så jag gör inget fel när jag lånar bilden från hans hemsida. Men jag ska väl börja med att presentera mig. Det är första gången jag är i Veddige. Vilket är jätteroligt att få vara här. Jag vet inte hur stort Veddige är. Men jag är själv uppvuxen på en liten ort utanför Uppsala. Den hade ungefär 2500 invånare i centralorten och jag är uppvuxen utanför på landet. Så jag kommer från ett sånt här landsbygdsställe, ungefär lika kanske. Jag flyttade till Alingsås något år efter gymnasiet och var timare i Pingstkyrkan i Alingsås. Och sen började jag läsa på ALT i Göteborg och så småningom träffade jag Samuel Björling på den utbildningen. Jag började 2 år före honom, men jag tog min examen 1 år efter honom. Han följde den tydliga planen, 4 år så tar man sin examen, medan jag läste några år, tog ett uppehåll, jobbade med i pastorsteamet i Alingsås pingstkyrka, läste lite till, men läste inte heltid, utan hade lite kurser som låg och släpade sådär. Men till slut så tog jag också min examen. Och så hamnade jag i Varberg, och det är på grund av att jag gifte in mig i stan, kan man säga. Jag träffade Johan som bodde här, och för 1,5 år sedan så hamnade jag här. Så det är därför jag är här idag. Jätteroligt och att ha blivit inbjuden. Vi tar och ber. Tack Jesus att vi får komma inför ditt ansikte den här söndagen. Tack att vi får upphöja och ära dig med våra ord och med våran sång och i våra hjärtan. Att ge dig den ära som tillkommer dig, du som är kungars kung och herrars herre. Du som har hela världen och våra liv i din hand. Jesus, vi älskar dig. Och vi ber om att få ha öppna hjärtan inför vad du vill säga den här dagen. Jag ber att du ska tala genom ditt ord till oss. I Jesu namn. Amen. Jag kommer följa den planen som ni följer för vilka bibelord som det predikas över. Jag tycker det är väldigt roligt att ha fått en text som jag aldrig hade tänkt på själv att jag skulle kunna predika ur. Och jag såg i planen att förra veckan så predikades det över kung David. Och hur han blir kung över de 12 stammarna. Israels ena landet. Efter kung David så vet vi att Salomo tar över, hans son. Och för att ge en liten kort sammanfattning av Salomos liv så ber han om stor vishet ifrån Gud. Han blir den som får bygga templet i Jerusalem. Han gör Israel till ett stort och välmående land och säkrar gränserna så att det är fred runt omkring. Han gör många goda saker för Israel. Ni kanske märker att den här sitter lite löst. Nej, det gör den inte. För mig så vickar den lite, men ja, jättebra. I alla fall. Men Salomo avviker från Guds plan. Avviker från det Gud har sagt till honom. Han börjar tjäna andra gudar också vid sidan om Gud. Och Gud talar till honom redan innan hans död att det här kommer få konsekvenser. För din son Rehabeam som du har förberett ska ta över kungariket. Rehabeam kommer inte få fortsätta vara kung över hela riket utan Gud talar till en annan man, Jerobeam, om att han också ska få bli kung över några av Israels stammar. Och det är här vi kommer in i dagens text. Vi ska se om det kommer upp. Ska jag trycka? Nej. Då var vi mitt i här lite grann. Vi har inte börjat om från början. Sen vi testade den här. Där. Dagens text är alltså första kungaboken 12. Från vers 1 och ett antal verser framåt. Och jag läser. Rehabeam begav sig till Shekem. För hela Israel hade kommit till Shekem för att göra honom till kung. Jerobeam, Nebats son, hörde det medan han ännu var i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men han sände bud och kallade honom tillbaka. Då kom Jerobeam tillsammans med hela Israels församling och sa till Rehabeam: din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din far la på oss, så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå och kom tillbaka till mig om 3 dagar. Och folket gick. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han ännu levde och sa: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? De svarade honom: om du idag vill bli detta folks tjänare och tjäna dem, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så kommer de att bli dina tjänare för alltid. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sa till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har sagt till mig: lätta det ok som din far har lagt på oss? De unga männen som hade växt upp med honom, de svarade: så här bör du säga till detta folk som har sagt till dig: din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det för oss. Så här bör du säga: mitt minsta finger, det är tjockare än min fars midja. Ni ska veta att har min far lagt på er ett tungt ok, då ska jag göra ert ok tyngre. Har min far tuktat er med ris, då ska jag tukta er med skorpiongissel. På 3:e dagen kom Jerobeam med allt folket i Israel till Rehabeam, så som kungen hade befallt när han sa: kom tillbaka till mig på 3:e dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar. Han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Han följde de unga männens råd och sa: har min far gjort ert ok tungt, då ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, då ska jag tukta er med skorpiongissel. Kungen lyssnade alltså inte till folket. Herren ledde det så för att det skulle uppfyllas som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son. När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar: ja, vad vi för del i David? Vi har ingen arvslott i Isais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu efter ditt hus själv, David. Och därefter gick Israel hem igen. Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Judas städer. Och när hela Israel fick höra att Jerobeam hade kommit tillbaka, sände de bud och kallade honom till folkförsamlingen och gjorde honom till kung över Israel. Jerobeam befäste Sheken i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Och därifrån drog han bort och befäste Penuel. Jerobeam tänkte inom sig: nu kan ju riket komma tillbaka till Davids hus. För om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, då kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabeam, judakung. Och då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabeam, judakung. Sen kungen hade rådgjort om detta, lät han göra 2 kalvar av guld och sa till folket: nu får det vara nog mera färder upp till Jerusalem. Se, här är din gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Ja, det är en lång text och vi har 2 kungar som står i centrum. Och det var då jag tänkte att vi behövde den här bilden. Jag hittade den här, en engelsk bild, för att hålla ordning nu på vad hette de här 2 killarna nu då. Namnen är ju ganska lika varandra. Men vi har alltså Rehabeam som är Salomos son och som är bestämd att bli kung över hela Israel. Men på grund av hur han agerar så tar Jerobeam över kungamakten över de 10 norra stammarna. Och Rehabeam får behålla makten över de 2 södra stammarna. Så om vi har den här bilden upplagd här så kanske ni enklare kan komma ihåg vem är vem av de här 2. Och som sagt, det här ser ju ut att vara en text om 2 mäktiga kungar. Vi möter ju då Rehabeam. Han är nyutnämnd kung. Och han ska fatta sitt första beslut som kung. Som rikets mäktigaste man så får han nu den första förfrågan från folket. Och folket frågar: kan du lätta på det tunga ok som Salomo la på oss? Och det här oket de syftar på, det är tunga svåra skatter och arbetsplikt som Salomo införde för att kunna bygga upp sitt väldiga rike. Och nu ber de lätta på detta. Och Rehabeam går till de äldre som har varit hos Salomo. Men han gillar inte deras råd. Så han går till de yngre, sitt eget gäng, sina kompisar som han har suttit upp tillsammans med. Och där får han ju ett råd som han gillar mycket bättre. Rådet som säger, kom igen, det är du som är kung. Det är du som bestämmer. Låt dem inte tro att de kan påverka dig. Visa nu din makt och din styrka. Och Rehabem lockas av det. Han lockas att genom förtryck och arrogans visa, det är jag som är kung. Och svaret blir ännu hårdare till folket. De ska få det ännu värre än under kung Salomo. Och så har vi Jerobeam som då leder folkets protest mot staten. Liksom, som ska göra upp med de här orättvisorna. Och det leder till att han får bli utnämnd till kung också. Och han får större makt än Rehabeam eftersom han får 10 stammar. 10 stammar väljer honom till kung istället för 2. Och han får därmed ett större landområde och blir på det sättet mäktigare än Rehabeam. Så vi har 2 kungar och de verkar ha mycket makt. Men om vi tittar på texten en gång till så ska vi se vad vi kan få syn på då. Rehabeam får rådet av de äldre rådgivarna. Om du idag vill bli detta folks tjänare så ska du, och du vill tjäna dem, om du lyssnar till dem och talar goda ord till dem så kommer de att bli dina tjänare för alltid. Det är ju ett råd som har genklang i evangeliet. Jesus som säger, saliga de ödmjuka, de ska få ärva landet. Jesus som säger, om någon vill ha din skjorta, så ge honom din mantel också. Och Jesus som säger, den som vill vara störst bland er, ska vara de andras tjänare. Och Paulus som säger om Jesus, att han avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Så vad är då Rehabeams problem med det här rådet? Varför följer han inte det? Jo, för det innebär en oerhörd risk. Att vara den som visar kärlek, barmhärtighet och nåd, det innebär att delvis lämna ifrån sig kontrollen till de andra. Bibel 2000 översätter det här rådet lite mer med bildspråk. Och skriver att de äldre säger, om du böjer dig för dem idag så kommer de för alltid böja sig för dig. Och det illustrerar något av den här risken med det här rådet, med att bete sig på det här viset. För att om jag här och nu böjer mig inför er så innebär det att jag har släppt ögonkontakten. Jag har blottat mitt huvud och jag har inte längre kontroll. Jag ser inte vad ni gör. Jag ser inte om ni väljer att i sin tur böja sig för mig. Eller om ni nu här håller på med en konspiration med att, och ska slå mig hårt i huvudet. Jag vet inte, för jag har tagit första steget och böjt mig. Släppt ögonkontakten och släppt kontrollen över situationen. Och det är ju någonting som är en risk. Och det är någonting som ser oerhört svagt ut. I alla fall i maktens ögon. För vad är makt om det inte är kontroll? Makt är väl att ha kontroll över människor och resurser, kontroll över lagar och förordningar, kontroll över vad som ska hända. Så vad är makt om det inte handlar om kontroll? Vi ser i texten att Rehabeam, han är rädd för att visa sig svag. Han vill inte vara den som böjer sig, för han vågar inte lita på vad folket då kommer att göra mot honom. Och sen har vi Jerobeam. Han ser ju ut i texten, i alla fall i början, att vara en frihetshjälte. Någon som leder folket, som liksom står upp mot orättvisor, mot förtryck. Men också han fattar sitt första beslut som kung, baserat på rädsla. Efter att han har befäst 2 städer för att bevisa det är jag som är kung, så börjar han tänka, vänta nu här. Vi tillber Gud i Jerusalem. I Jerusalem är det Rehabeam som är kung. Vad händer om folket regelbundet tar sig till Jerusalem? Kommer inte de då börja tycka så här, men Rehabem är också en bra kung? Tänk om de kör bort mig härifrån? Nej, det vågar jag inte riskera. Så på eget bevåg skapar han två nya platser och säger till folket, ni som bor i Nordriket, ni tillber Gud här. Och så väljer han en plats i södra delen av sitt rike och en plats i norra delen av sitt rike. Så att folket inte ska ta sig till Jerusalem. Han är rädd för att förlora kungamakten. Han är rädd att förlora sin position. Och det trots att han har fått Guds löfte. I kapitlet innan så har Gud sagt till honom, om du lyder allt vad jag befaller dig och vandrar mina vägar, om du gör det som är rätt i mina ögon, så ska jag vara med dig och bygga dig ett hus som består. Men Jerobeam vågar inte lita på det. Tänk om Gud ändå inte har all kontroll. Tänk om Gud inte har all makt. Nej, det är nog bäst att jag tar kontroll över den här situationen på egen hand. Det är nog bäst att jag fixar en plan B. För tänk om Gud inte håller vad han har lovat. Så den här texten som vid första anblicken ser ut att handla om två mäktiga kungar visar sig vid en andra anblick mest handla om rädsla. Och även vi lever ju i en värld där makt utövas genom kontroll. Och redan Jesus sa det i Markus 10 och 42, vers 42. Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Det är det sätt som den här världen utövar makt. Vi kan se det i västvärldens politik de senaste åren. Vi kan se en tendens mot att kontrollen ska bli hårdare. Det talas mycket om gränser, gränsbevakningar, murar. Vi ökar militär och polisiär närvaro. Och vi kan se i flera demokratiska länder att kontrollen över yttrandefriheten, medierna och oliktänkanden blir större. Vi lever i en värld som börjar bli rädd och som därför vill öka kontrollen, öka greppet. Kanske är det så, om vi läser världen genom den här bibeltexten, att de här mäktiga ledarna som vi ser på TV och i tidningar, kanske baserar de sina beslut mest på rädsla för att visa sig svaga. Och rädsla för att tappa sin position och tappa kontrollen. Men det här är inte bara en text om makten, makt och maktfulla människorna och deras problem med rädsla. Det här är en text om oss. Och om vi ofta fattar våra beslut baserade på rädsla. För också för oss är det ju en risk att vara de som först böjer sig. Också vi har problem med att släppa kontrollen över våra liv. Därför att om jag är den som först visar kärlek, om jag är den som först visar vänlighet eller visar förtroende, så kan inte jag veta om jag kommer bli kärleksfullt bemött tillbaka eller om mitt förtroende kommer att utnyttjas eller om min kärlek kanske blir avvisad. Med det lever vi i våra helt vanliga vardagliga relationer. På arbetet, i familjen, bland våra vänner. Också när vi försöker vara en gemenskap i en församling. Också där lever vi med rädslan. Vad händer om jag visar mig själv för någon? Om jag berättar ett förtroende. Kommer den personen att behålla det förtroendet eller sprida det vidare? Jag vet inte. Det är en risk. Att på något vis släppa kontrollen, det öppnar mig för risken att bli sårad. Att bli sviken. Och om det har hänt i ens liv, om den kärleken jag visade blev avvisad eller att jag blev bortvald, om förtroendet jag gav blev utnyttjat, om jag tjänade någon, hjälpte någon och den inte visade sig tacksam, då är det lätt också att jag säger, det här ska jag aldrig göra om. Jag tänker inte visa mig svag igen. Jag tänker inte visa någonting av mig själv för någon annan som den skulle kunna ta, slänga på golvet och trampa på. Det här vill jag inte vara med om. Och så stänger jag mig om mig själv. Jag släpper inte min kontroll. Jag böjer mig inte för någon. Jag öppnar mig inte för någon. Men Jesus fortsätter i Markus 10. I motsats till hur maktens människor beter sig, i motsats till hur världen säger att som är det säkra sättet att bete sig, säger han, men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Jesus uppmanar oss, trots risken, uppmanar han oss att vara den som böjer sig först. Att vara den som tjänar först. Att vara den som först släpper kontrollen. Att vara den som först tar risken. Han uppmanar oss att göra det av fri vilja. Det är viktigt. Inte bli en dörrmatta. Men av fri vilja. Och i medvetenhet om risken ändå böja sig. Ändå släppa kontrollen. Ändå ta den risken. Han fortsätter. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Gud tog risken. Han la av alla tecken på makt och kontroll och blev människa i Jesus Kristus. Han valde att komma ner på jorden och tjäna utan någon garanti för hur vi skulle reagera på det. Han var den som sträckte ut sin hand utan att veta om vi skulle ta den tillbaka. Som Paulus skriver i Romarbrevet. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Innan vi hade kunnat försäkra Gud att så här, jo, om du dör för oss, då kommer vi göra allting rätt. Då kommer vi följa dig i allt och det kommer vara värt det. Nej, Gud visste inte om det skulle vara värt det. Han dog för oss ändå. Oavsett om vi skulle ta emot det eller inte. Oavsett om vi skulle ta emot hans hand eller om vi skulle trampa på det han gjorde för oss. Han gjorde det ändå. Så när du har tjänat eller hjälpt någon som inte visade tacksamhet mot dig. När du har gett ett förtroende till någon som utnyttjade det. När du har visat någon form av kärlek mot någon som avvisade dig eller struntade i den kärleken, då är du i gott sällskap. Då kan du sträcka ut handen till Jesus. Han vet hur det är. Han vet hur det känns. Så Jesus kallar oss att göra detta trots risken att bli sårad, trots risken att bli sviken. För om vi inte gör det, då kan vi inte ha något med kärlek att göra. Om jag stänger mig och inte vågar visa någonting av mig själv, då kan jag inte ha med kärlek och gemenskap att göra fullt ut. Då kan jag inte ta emot. Har jag stängt mig för att ge, har jag också stängt mig för att kunna ta emot. Och Jesus visar på en andlig och mänsklig lag i detta. I citatet av som de äldre säger, om du böjer dig för dem så kommer de att böja sig för dig. Det är det här vi är rädda för att det inte ska hända. När jag var 10, 11 eller 12 år och gick i mellanstadiet hade jag en klasskamrat som av någon anledning inte tyckte om mig. Jag vet inte vad jag hade gjort. Och det hände inte varje dag, utan någon gång då och då kom det små pikar mot mig från henne. Det kunde vara lite olika saker. Och jag själv var ganska självsäker som mellanstadieelev. Det försvann sen i högstadiet kan jag säga. Men, så hon kunde säga saker som så här, vart har du köpt de där byxorna? Med betydelsen då att de var jättefula. Och jag svarade, inte vet jag, det är min mamma som har köpt dem. Alltså så här, det var inte det minsta coolt att ens mamma köper ens kläder, men det brydde inte jag mig om. Eller någon sommar hade vi varit på Kolmården med familjen, så jag hade köpt en sån här, eller fått en sån här tröja med Bamses värld finns på Kolmården. Och jag hade den på min skolan, jag vet inte hur gammal jag var, 10, 11 eller 12 år. Och hon bara, läser du fortfarande Bamse? Jag bara, ja, det gör jag. Ibland så bytte hon ut mitt namn i en sång. Barn kan ganska elaka sånger, jag vet inte om ni vet det. Men jag minns inte sången, det handlade någonting om någon som springer över ett järnvägsspår och blir överkörd av tåget. Hon bytte ut där och satte in mitt namn, att det var jag som blev överkörd av tåget. Vi åkte samma skolbuss till skolan, hon kunde ibland sätta sig bakom mig och sparka på sätet. Sådär. Det hände inte varje dag. Ingen annan i klassen stämde in i det här. Det var ingen annan i klassen som stod upp mot henne heller. Men jag visste att det är bara hon som tycker det här och jag fattar inte varför. Så jag brydde mig inte. Och så någonstans hade väl söndagsskoleundervisningen gått in i mig. Och jag mindes ett bibelcitat. Be för era fiender. Okej, men det här är ju en sorts fiende till mig. Och jag började be för den här tjejen. Jag minns inte hur ofta, jag minns inte under hur lång tid. Men jag minns, det var väldigt tydligt för mig, jag behöver be för henne. Och det gjorde jag. I slutet av sexan, när det närmade sig att vi skulle splittras och börja i olika klasser på högstadiet, så hade vi så här litet, väldigt oskyldigt mellanstadiedisco hemma hos en klasskompis. Det här är slutet av 90-talet. Hon hade en stor CD-spelare. Jag vet inte om ni minns det, att man kunde ha flera CD-skivor i samma. Man kunde lägga in fyra CD-skivor på en gång och så kunde man välja vilken låt man skulle ha. Så hon hade hon och det var så vi hade musiken på detta disco. Och under en del av kvällen så var det jag som satt och valde vilka låtar som skulle spelas från de här CD-skivorna. Och då kommer den här tjejen fram till mig. Utan att säga någonting annat så säger hon bara, du väljer bra låtar. Och så gick hon. Jag minns inget mer som jag pratade med henne. Vi hamnade i olika klasser på högstadiet. Jag har inte träffat henne sedan dess. För mig var det bara självklart. Det funkar att be för sina fiender. På något vis la hon ner agget mot mig och gav mig en komplimang. Det var beviset för mig. Det funkar. Det finns en andlig lag i att be för sina fiender. Att vända andra kinden till när man har blivit slagen. Att böja sig först. Trots att det också innebär en stor risk. Och Rehabeam vågade inte. Han vågade inte försöka böja sig först. Han var för rädd. Han beslöt sig för att hålla kontrollen själv. Och det innebar att han förlorade makten över större delen av sitt rike. Jesus däremot, han böjde sig först. Han gav upp kontrollen så ända in i döden. Och det innebar, som Paulus skriver i Kolosserbrevet, att Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Resultatet av att Jesus böjde sig över att han var lydig och ödmjuk ända in till döden gjorde att han besegrade döden. Jesus visar att det som ser svagt ut, att böja sig, att visa ödmjukhet, det är det som egentligen är styrka. Och så har vi Jerobeams exempel. Jerobeam som inte vågade lita på Guds löfte. Som tänkte att det är bäst att jag fixar en plan B. Gud har nog inte riktigt koll. Det är bäst att jag försöker ju liksom ha kontrollen själv. Och det är någonting som vi gång på gång behöver utmana i våra vardagsliv. Att verkligen våga släppa kontrollen till Gud. Att lita på att hans löften håller. Också det gäller ju helt och hållet våran vardag. Att släppa kontrollen över vårt arbete, över vår familj, över våra andra relationer, över våra framtidsplaner, våra ansträngningar, våra ambitioner. Att släppa kontrollen, att inte oroa sig för morgondagen. Och när vi börjar ta steg för att försöka göra det så är det lätt att vi också blir rädda. Ett exempel från... Nej, jag har missat den här. Vill ni att jag ska gå tillbaka? Eller ska jag bara... det här var bara att jag visade det här att hur Jesus står för ett rike som är tvärt emot. Att han säger att de sista ska bli de första. Den som mister sitt liv ska rädda det. Och att vi ska besegra det onda med det goda. Det hörde till förra punkten. Missade den. Så Jerobeam... Tillbaka till honom och hans orädsla för att lita på Gud. För han är så rädd om sin egen position, sin egen plats i livet. Petrus, han utmanas vid några tillfällen att släppa kontrollen. Jesus är ute på vattnet och Petrus säger, säg åt mig att komma. Jajamensan, säger Jesus, kom. Petrus kliver över. Wow! Sen börjar han titta sig omkring. Inser, jag har inte kontroll över den här situationen. Vågorna är höga, han sjunker. Jesus drar upp honom. Men vi har också Jesu blivande mor, Maria. Ett exempel på hur man kan släppa kontrollen. När ängeln säger till henne, du ska föda världens frälsare och Guds son, så frågar hon, hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Hon kan inte förstå. Hon har verkligen inte kontroll över hur det ska kunna fungera. Och Maria väljer, när Maria får höra svaret att ja, men helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig, då säger Maria, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Trots att säkert 100 frågor fortfarande spann loss i hennes huvud. Hur ska det här gå till? Men hon väljer, då litar jag på dig Gud. Då litar jag på det löftet. Lita på att du har kontroll i den här situationen. Ett annat exempel med Petrus är efter Jesu död och uppståndelse. Så träffar han dem på stranden. Petrus får en egen liten pratstund med Jesus. Och Jesus berättar något om hur framtiden ser ut. Inte så i detalj, men han säger det här, du ska bli ledare för min flock, för du ska bli en herde för min fårajord. Och så säger han något om att det kommer innebära lidande och död. Och vad gör Petrus i den situationen? Han vänder sig om, får syn på en annan lärjunge. Men Jesus, han då? Hur ska det gå för honom? Och Jesus svarar, vad rör det dig? Du ska följa mig. Du kan inte ha kontroll på allt och alla. Du ska inte ha kontroll på allt och alla. Varken över ditt eget liv eller över någon annan. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Så utmaningen till oss är att våga lita på Guds löfte. Guds omsorg. Jerobeam vågade inte lita på den. Och det gjorde att han avföll i synd. Så i den här texten så får vi se något om vad rädsla får för konsekvenser. När vi är rädda för att visa svaghet så stänger vi oss för kärleken och gemenskapen. Både med andra människor och med Gud. Och när vi är rädda att förlora vår position, när vi är rädda för vad ska hända med mig, då stänger vi oss för Guds löften för att ta emot det som han har lovat oss. När vi försöker krampaktigt hålla kontrollen, då missar vi att se vem Gud är och vad han kan göra i våra liv. Och den här rädslan, jag tror vi är många som känner igen oss i den. Att vi gärna vill hålla en stark fasad, inte visa oss svaga. Varken för andra människor eller kanske ens inför Gud. Och jag tror vi är många som helt eller delvis verkligen har svårt att lita på Guds löften. Och jag får många gånger stämma in i Paulus ord i Filipperbrevet. Alltså, tro inte att jag har nått detta eller att jag har det i min hand. Jag är inte framme än. Men jag vill också stämma in i det som Paulus säger sen. Att jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och Paulus skriver att vi ska arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Och vi får inte förväxla det här när den svenska översättningen säger arbete med att det liksom skulle vara våra egna ansträngningar. Utan arbetet är att klara av att acceptera det Gud gör i oss. För det är Gud som verkar i oss. Och vårt arbete innebär att vi behöver fortsätta att träna på att vara svaga. Och vi behöver fortsätta att träna på att växa i vår tillit till Guds löften. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus för den här bibeltexten. Dessa kungar som idag får bli exempel på vad som händer när man krampaktigt vill hålla kvar kontrollen över sitt eget liv. Och när man låter rädslan styra. Jesus, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och som talar in i oss på olika sätt beroende på vilka vi är och vilken sammanhang vi är. Jesus, vi vill ta emot det som du har sagt till oss idag. Vi ber att ditt ord ska få forma oss och våra liv. Och att vi ska få fortsätta få växa i att våga vara svaga. Och att få fortsätta att växa i våran tillit. Att verkligen lita på att du håller, att dina löften håller. Och att du har omsorg om oss. I Jesu namn. Amen.